Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss, och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Det är lördag morgon och nyfiken alltid på någon varje vecka. Den här veckan är jag nyfiken på killen som är grym på kemi. Ond kemi. Ulf Hellevik, god morgon.
God morgon.
Har morgonen behandlat det väl?
Ja, det tycker jag nog allt. Ja. Ja,
morgonpiggast i kommun, eller?
Ah, inte morgonpiggast, men ganska morgonpigg måste jag säga.
Okej. Okay. Ja. Ja, vad är en bra morgon för dig?
Oh, en bra morgon, alltså det är en kanna te.
Okej. Okay.
Kokt ägg, macka och en tidning. Eller två.
Inga så här rejäla kolhydrater? Sådär.
Alltså, det beror ju lite på. Alltså. Mm. Det är, jag kan äta precis vad som helst, när som helst. Mm. Det är en stor förmån när man är ute och reser. Jag kan äta biff till frukost, liksom. Det är inga problem alls. Men annars är det standardfrukosten.
För er som inte känner Ulf, så är han professor i organisk kemi på LTH. Och har klivit rakt. Alltså, när visste du att du skulle pyssla med kemi, Ulf?
Det visste jag.
Kan du säga en dag eller ett datum?
Nej, jag kan inte säga ett dag, det kan jag inte göra. Men jag kan säga ungefär när. Det var när jag började högstadiet.
Okej. Okay. Mm. Hade du en bra kemilärare hemma i Linköping?
Nej, det var... Ja, det hade jag i och för sig. Jag hade en jättebra kemilärare. Men det var faktiskt inte det som var anledningen. Utan jag... Jag hade börjat några år tidigare med lite allmän naturvetenskap, du vet, samla stenar och allt sånt där. Mm. Men sen råkade jag hitta min pappas bruksanvisning till en kemilåda från 60-tal ska jag gissa, eller 50-tal till och med. Och på den tiden, det var ju riktiga grejer i kemilådorna alltså. När jag var barn så fanns det fortfarande, det fanns kemilådor, men det var inte mycket i dem. Men här kom ju...
Det var lite mer potenta saker.
Ja, det var det. Och lådan var ju borta sedan länge alltså. Men boken fanns kvar. Och så började jag liksom experimentera med den där och försöka jaga upp de här kemikalierna igen. Mm. Och det här var ju då, vad kan det vara, 80, ja, 80-tal där någonstans. Och då gick det fortfarande att köpa saker även som privatperson. Så en gång per år så fick jag åka upp till ett företag i Stockholm och så fick jag liksom shoppa där med en kundvagn och handla kemikalier för mina föräldrar. Så labbar i källaren. Så att, ja, men det är ja, på riktigt.
Lite spännande uppväxt så här.
Alltså mer för mina föräldrar än för mig skulle jag gissa.
Lite vardagsedge.
Så här. Lite vardagsedge, det händer ju en del alltså. Och det finns ju en stor fördel faktiskt. Kunna kemi innan man börjar labba, men å andra sidan det...
Vad första misstaget du gjorde så här?
Ja, jag gjorde tokigt mycket klorgas en gång.
Uh-huh.
Ja. Och det är lätt hänt alltså, så att lite kaliumpermanganat och saltsyra och sen så börjar bolma grön rök ur... Ja, det är sen typ hela det här rummet blektes ju liksom, så att det var en dålig idé.
Magnesium älskar jag, min pappa var ju apotekare så han hade massor med såna gamla burkar som han på något mystiskt sätt hade... fått hem. Så labbade vi lite grann med. Ja. Magnesium brinner ju rätt bra också.
Ja, det gör det. Ja, precis. Jag var inte jätteintresserad av pyrotekniken. Nej. Utan mer färgbyten och kemiska reaktioner. Och det finns ju fullt tillräckligt. En del grejer var ju säkert helt livsfarliga. Ja. Men det var fantastiskt kul.
Så att kemi var redan din uppväxt kan man säga?
Rätt ja, men lite så. Så här gled jag ju bort från de här stenarna och allmän natur och sen in i kemin. Och sen kom ju högstadiet och då började man ju faktiskt läsa kemi också. Och då fick det ytterligare lite fart på det här.
Du brinner ju alltså. Det dels är det när vi sitter och pratar. Det lyser ögonen om det när vi börjar prata kemi. Och jag har ju sett dina program tillsammans med Britta på TV och Grym kemi. Alltså, vad är den här kärleken och evangeliet? Alltså, menar, du pisslar ju ändå på kemi på en ganska så hög nivå förbi högstadiet.
Ja, kan jo, det är lite förbi. Nej, det är jag älskar molekyler. Mm. Och jag ser molekyler överallt. Ja, men man får ju hitta sin begåvning. Jag är fullständigt tondöv liksom, men jag ser molekyler. Mm. Och då får man väl ta det helt enkelt. Det vore ju dumt att jobba med musik liksom, och inte molekyler.
Men så här, om vi sitter här inne i studion, vad ser du för molekyler här inne?
Ja, just nu är ju en kopp kaffe här. Och där har vi ju min favoritmolekyl, furfuryl mercaptan. Mm. Som är liksom den här romen av nyrostat kaffe.
När försvinner den? För den vet ju alla kaffe som har stått på för länge, då måste ju den molekylen gå ut.
Den är ganska flyktig. Så det är ju därför det luktar kaffe. Ja. Eller hur? För då har vi ju molekyler runt omkring oss, men de ångar ju iväg. Och sen när det blir kallt så minskar de också. Då kommer det liksom inte vara lika flyktigt.
Är det den här samma känsla, Ulf, när man öppnar en nytt paket med kaffe som har varit vakuumpackat och säger pys?
Precis.
Och så bara, man känner sig nästan som en liten kokainism. Man stoppar in näsan där och bara snortar kaffe.
Så gör jag varje gång. Det här.
Men visst är det fantastiskt
gott? Ja, det är så vansinnigt gott. Och nu är det ju, kaffe är ju jättekomplicerat. Jag menar, det är ju säkert tusentals ämnen i den här. Men just den här furfurylmerkaptan, det är en jättetydlig kaffelukt. Men sen är det rätt roligt, för att om man koncentrerar upp den mer, så att man liksom har mer av det här ämnet, då byter den lukt, så luktar den brända bildäck istället.
Ja, det kan ju gå väldigt fort där.
Ja, och tar man sen ännu mer, då är den så otrevlig så att man nästan kräks. Jag har en flaska med furfurylmerkaptan på labbet och den är gräslig verkligen.
Det luktar inte hallon och maräng.
Nej, det gör det inte, utan det är förfärligt. Men om du skruvar på korken och väntar en kvart, och så kommer man in igen och säger, oh, kaffe. Wow. Då har den spett ut precis lagom mycket.
Men hur fort går den här? För jag upplever just det som du säger, när man ett nyöppnat paket med kaffe, om man nu har färdigmalt, så går det väldigt fort. Så att den kan stå en halv dag och sen är i princip det väck. Den där.
Ja, det är mycket av de här riktiga aromerna från kaffet försvinner ju tyvärr ganska fort. Alltså. Så det är ju därför jag menar, det bästa är ju att mala precis innan. För de är ju inkapslade i bönan.
Exakt, och det gör jag. Alltså, jag tänkte att jag har inga missbruk i vanlig... Alltså, så jag tänkte att kaffe kan man ju missbruka, så då tänkte jag att det är lite lagom.
Det är väl ganska milt missbruk, tycker jag.
Ja, precis.
Eller bruk, ja.
Ja, men just där, precis när det är nymalt, så är det... Då är det den här för stunden, den där lilla...
Fantastiskt gott. Ja.
Men du dricker ändå te på morgonen?
Ja, men jag börjar med te och sen så går jag på tyngre.
Precis, på den rejäla...
Precis.
Uppväxten, Linköping, men också Mellanöstern.
Ja.
Alltså, varför blev det Mellanöstern? Jag vet vad dina föräldrar jobbar nere i.
Ja, precis. Och pappa är militär.
Aha.
Och jobbar för FN ett antal perioder.
Mm.
Så vi bodde med jämna mellanrum, bodde vi i olika delar av Mellanöstern. Började på Cypern, men det var innan jag minns. Men sen framförallt så bodde vi i Gaza en ganska lång tid, när jag var 8.
Pratar vi 70-talet eller?
Ja. Mm. Så att, och det var ju spännande.
Ja. Vad går man för skolan när man...
Då så hemskolas man.
Okej.
Okay. Nej, vi var iväg 3 månader. Mm. Så att då skickades helt enkelt läxorna med post.
Favoritspot i Mellanöstern?
Ja.
Jerusalem är ju en av mina favoritställen.
Jerusalem är ju absolut... Sen alltså Gaza är ju en otroligt spännande stad. Alltså. Men det är ju en av jordens äldsta städer. Jag menar, på den här tiden, oavsett var man gick, så var det ju igenfallna valv och sånt här överallt. Liksom. Så att det är också spännande. Men sen alltså, det, på något sätt är ju ändå Kairo är ju bland det häftigaste.
Ja, man kan ju lätt gå vilse där i gränderna. Man...
Ja, och det som var så häftigt var, det här var 1978, och ju fortfarande pyramiderna öppna. Så att, jag har ju varit inne i de här kamrarna i pyramiderna.
Lyllos.
Ja, men lite tur får man ha. Och det är spännande.
Ja, pyramiderna är ju... När jag var där, det var ju 87. Då var det verkligen låst. Men man stod ändå framför de här och tänker liksom de här stora blocken.
Ja.
Att någon har asat dem.
Och det är ett par stycken.
Det är några stycken. Ja.
Men de här gångarna inne är ju otroligt spännande. För jag minns, jag var ju 8 och rätt tanig. Det var ganska trångt även för mig då. Alltså.
Ja.
Och man tänkte lite lågt i tak på några ställen och... Det är inte mycket utrymme inne i dem.
Sen kommer du hem till Sverige. Börjar plugga på gymnasiet hemma i Linköping. Och sen blev det Lund, LTH.
Absolut. Och som hände på... Det här var ju... När kan det här ha varit? 88.
Uh-huh.
Så fanns det någonting som heter Forskarskola.
Uh-huh.
Det här var kursverksamheten som hade det här. Och på flera ställen i Sverige... Så det fanns i Lund, det fanns i Stockholm, det fanns i Umeå också. Kanske ytterligare något ställe. Och då fick man, efter gymnasiet, så fick man prova på att forska 6 veckor på sommaren. Och så jag kommer ner till Lund och jobbar i en forskargrupp i 6 veckor. Och sen umgås med en massa andra forskningsintresserade ungdomar på kvällarna. Och det var fantastiskt trevligt.
Så det var där liksom det låga tändes på allvar, eller?
Ja, men verkligen. Så att jag hade egentligen tänkt fortsätta Linköping, för det var enklast.
Mm.
Men så sa min handledare här att, vet du vad, om du kommer till Lund så du får jobba hos mig.
Okej. Okay.
Ja, ja, men då, det är inte mycket att be för. Så att, då, jag läste även fjärde året på teknisk. Så att, tillbaka till Linköping, läste det. Mm. Och sen flyttade ner till Lund 89 och började plugga.
Men forskar du redan parallellt med utbildningen?
Ja,
eller?
Precis. Så att jag forskar 10% ungefär.
Wow. Ja. Alltså, det är ambitiöst, Ulf.
Ja, absolut. Det, men det var ju otroligt kul. Liksom. Alltså, jag fick ju ett labb.
Du låter ju så galet målinriktad.
Ja, men det, mycket av det är ändå slump.
Är
men jag tycker det är fantastiskt kul.
Alltså, vad är grejen? Vad är det bästa med att vara forskare?
Ja, men det bästa är just det här att man jobbar med saker som ingen än så länge vet om. Utan det här är ju saker som är helt nya.
Lite
vi bygger
hemligt,
nya saker. Inte hemligt, mer att vi upptäcker saker och vi vad jag gör, jag bygger nya molekyler. Mm. Jag bygger molekyler som aldrig har funnits. Som har ett syfte, utan har jag en idé, jag vill titta på någon form av biologisk aktivitet. Mm. Och så bygger jag en molekyl för att utforska det. Det är det som är mitt jobb liksom. Och sen försöka förstå den här, oftast är det sjukdomstillstånd då. Mm.
Vi ska säga att du pysslar med kolhydrater.
Jag sysslar med kolhydrater, precis. Jag menar, när man hör kolhydrater tänker man energi. Och tänker man liksom power bars och sånt där. Och det är det. Det är klart det är jätteviktigt. Men nästan all kommunikation mellan celler sköts med kolhydrater. Så på cellytorna på alla celler sitter det kolhydrater. Mängder med kolhydrater. Så att man tänker, när man tittar på en sån här bild på en cell så ser den ganska slät ut. Mm. Egentligen så är en hårig skulle man kunna säga. Mm. Och det är kolhydrater som sticker ut. Och det är meddelanden till andra celler. Som nu för nära, akta på dig. Mm. Och en cancercell så säger den, ja, gå och dö helt enkelt till alla andra celler runt omkring. Så det här är information som den sprider. Så vad vi vill göra, vi tänker oss att vi tar en cancercell och ser till att vi byter. Så den har inte det här kolhydraterna som cancerceller brukar ha. Mm. Då är den bara en cancercell på insidan och inte på utsidan. Alltså kan den inte ta död på några andra celler. Så kan man oskadliggöra de här, eller åtminstone göra dem betydligt mindre farliga.
Så att om du fimpar kolhydraterna där på dem, kör lite LCHF på cancercellen?
Ja, ja, men lite så. Då är den inte längre en cancercell, i alla fall inte utåt sett. Okay. Och det är bara utåt som är viktigt liksom.
Det låter som världens viktigaste jobb som du har också.
Ja, men faktiskt, ja, det är världens roligaste jobb i alla fall. Ja.
Vad står forskningen just när det gäller det du håller på med, just det här med kolhydrater? Vad kommer det utmynna i?
Ja, och det här är lite spännande. För att jag skulle säga att vi står vid en brytpunkt. Än så länge har det varit för svårt att analysera vad som finns på cellytor. Mm. Man har kunnat få en aning om det, men man har inga detaljerade bilder. Men nu börjar verktygen utvecklas. Men forskningen går ju framåt. Jag menar, vi har lärt oss jättemycket om DNA och proteiner, men nu är det dags för kolhydraternas tid. Liksom. Och inom, säg, en femårsperiod så kommer vi troligen ha verktyg så att vi kan förstå det här på riktigt. Och då kan vi verkligen göra helt nya läkemedel. Så jag skulle säga att detta är otroligt viktigt.
Industrin står ju säkert och stampar och hoppar liksom som gutta perkabollar och vill hitta...
Ja, det gör de absolut. Men det här är ju svårt. Läkemedel är fruktansvärt svårt. Att hitta ett läkemedel är ju... Det räcker ju liksom inte att hitta en molekyl som gör sitt jobb. Utan dessutom så måste den kunna komma in i kroppen, in i cellen. Den måste vara stabil, den får inte förstöra något annat. Nej. Och det här gör ju att det hela tiden smalnar av. Så helt plötsligt är det ju inte så många molekyler kvar.
Nej.
Sen har läkemedelsindustrin varit lite försiktig med kolhydrater. Av flera anledningar. Dels så är de är svåra att jobba med. De är inte lika stabila som andra ämnen. Och sen är de inte tillräckligt platta. Läkemedelsindustrin gillar platta molekyler. Ja. De är lätta att bygga liksom. Så att, men nu är det lite uttömt där. Utan nu får man gå över och titta på andra saker. Så jag tror att det här kommer fullständigt explodera inom en 10-årsperiod kanske.
Och ni är rätt duktiga i Lund?
Det tycker jag, ja. Så att det är tyvärr att kolhydratkemin minskat gradvis överallt i hela världen. För att mest att det var svårt. Man tyckte att men det är färdigt, vi förstår det här. Men sen är det plötsligt börjar man ana, oj. Hela cellernas yta är ju täckt med kolhydrater och vi förstår ingenting.
Nej.
Och det är ju ganska skönt. Då är vi här liksom, wow, nu har man ett helt nytt fält. Alltså, vi kommer inte bli arbetslösa.
Men annars, när man tänker så här, kolhydrater, i min värld, precis som du säger, det är powerbars. Och det är framförallt senaste årens low carb, high fat, LCHF. Så här, någonting som du är så här, insatt i?
Ja, jag är lite allmänt intresserad av mat och vårt välbefinnande.
Uh-huh.
Det är, kostråd är ju svårt alltså. Uh-huh. Och det finns egentligen bara ett kostråd som är vettigt liksom, och det är att man ska äta så varierat som möjligt. För det är, då brukar det bli bra.
Ja, precis.
Så fort man smalnar in och bara äter en sak, det brukar vara en dålig idé.
Ja, jag håller med dig. Så jag har ju provat de här verkligen. Jag ja. Brukar säga att jag har svart bälte i jojobantning. Ja. Det funkar ju en period, men sen blir, ja. Alltså, man kan bara äta så mycket biff och bearnaise som jag brukar säga.
Ja, men lite sådär. Och dessutom så är problemet att vi vet ju inte allting.
Nej.
Och jag brukar säga att allting är en balans. Mm. Så ändrar du någonting så brukar något annat ändras också. Men ja. Det kan ta längre tid. Och du vet aldrig vad är det för någonting som egentligen händer liksom. Så att det här är jättesvårt. Och att helt plötsligt bara äta fett till exempel ja. Kommer troligen visa sig att det är en rätt dålig idé. Utan mycket fibrer, mycket grönsaker och sen väldigt varierat. Alltså, mycket talar ju också för att det är bra att äta fermenterade produkter. Nu är det är liksom ingen fantastisk mirakelkur, men det är alltid bra att trigga liksom vårt mikrobiom en smula. Alla de bakterierna som är i mag-tarmkanalen.
Mm. Någonstans där du och jag växte upp på 70-talet, hur tråkig var det visserligen då, men tallriksmodellen som vi har sett i hemkunskapen och sådär. Liksom, knäckemackan, inget mjukt bröd fanns det i skolan, det var lite armod, men faktum är att det var kanske inte så dåligt ändå.
Jag tror det var ganska bra och det är, jag menar, processad mat är också bra, men det är väldigt bra att få i sig lite, men på den sidan det fanns ju ingen tvättad potatis liksom. Nej. Och vi äter lite för ensidigt. Det är bra, lite bakterier och svampar och sånt gör inget att få i sig.
Alltså, det är ju någonstans att göra precis som bokföringen. Liksom. Det måste, man gör debet och kredit liksom, med systemet.
Ja.
Man får betala lite grann för...
Så är det, absolut. Ja. Sen är vi lite dåliga, men när jag var liten så då var det ju bara ut och plocka blåbär på hösten där. Mm. Och sen så... åt man väldigt mycket av det. Mm. Idag äter man ju mindre och mindre ur skog och mark. Och,
jag märker också själv att man har blivit lite för rädd för att testa det där som inte kommer ifrån butiken.
Ja, visst. Ja, men jag håller med dig. Och det är ju lite farligt. Absolut. Jag menar, ut och plocka blåbär.
Hur blir man som den, alltså du lever i en forskarvärld, en rätt akademisk värld, och sen blir man mediepersonen Ulf Ellevik, liksom, som sagt, du har släppt ett par böcker, du har gjort tv och du har ännu mer tv nu, Fråga Lund till exempel. Alltså, hur hamnar du in på den resan, Ulf?
Det är så här, jag har alltid varit fascinerad av att berätta om kemi. Och som på universitetet så är man ju lärare också, såklart. Och sen så började jag samla på mig historier som jag tyckte var spännande. Och det visade att många av de här handlar om ond, bråd, död. Mm. Och det är ju klart att det fascinerar ju. Människan är ju intresserad av den mörka sidan, såklart. Ja. Så att, och sen dök det upp en annons för en tävling. Hette Pi-priset. Det var Kungliga Vetenskapsakademin och Fritanke förlag som hade den här tävlingen tillsammans. Och då var tanken att man skulle lämna in ett manus till en populärvetenskaplig bok. Så jag tänkte, absolut, jag tar och testar. Och det var hyfsat lång tid, så jag började skriva helt enkelt. Och upptäckte att det var fantastiskt kul att skriva. Sen vann jag den här tävlingen. Pi-priset. Den heter Pi-priset för det är 314 000 kronor liksom i...
Precis. Lite Göteborgshumor där.
Ja, men nästan lite så. Men, men det är lite elegant. Mm. Och sen har jag bara fortsatt. Och ungefär i samma veva så blev jag tillfrågad att göra experiment i sommarlov.
Ja,
det var ju första året det sändes från Malmö i den här den formen som fortfarande
finns. I Västra hamnen där.
Precis, i Västra hamnen inne på en båt där. Mm. Och blev jag tillfrågad att göra lite experiment. Så jag gjorde, om det var 4-5 experiment under sommaren där.
Så var du Malin och Tarek Taylor ungefär?
Ja, men lite så. Och, ja. Och det var ju också fantastiskt kul. Och sen har jag liksom sakta rört sig framåt. Lite intervjuer, sommarpratare. Mm. Skavlan gav definitivt ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Och sen så en dag så ringde det en man som heter Johan Grundén till mig. Mm. Och sa han, hej, jag jobbar på ett produktionsbolag. Och vi undrar, din bok här, Ond kemi, har du sålt rättigheterna till den? Rättigheter, tänkte jag. Vadå? men vi skulle göra en tv-serie på det. Okej. Okay. Så han kom ner med en fotograf och sen så filmade en liten trailer på det där. Och sen hände ingenting på hur länge som helst. För tv-världen är ju, den är ganska långsam. Men sen 1,5 år senare kom det. Ja, men vet du vad? Nu utbildningsradion vill ha det här.
Ja.
Och då sommaren därpå så börjar vi spela in. Så det tar ju 2 månader att spela in det här. Så att... Så åkte runt med team tillsammans med Britta Sackare som programledare och jag som, och sen så spelade in tv-serien Grym kemi.
Fantastiska chokladavsnittet.
Ja, ja, det är inte dumt, va? Ja.
Så jobbigt.
Ja, nej, det var mycket märkliga och otroligt absurda scener som man spelar in. Men det blir ju väldigt, väldigt roligt. Det är ju en ganska skön, väldigt lättsamt sätt att prata kemi.
Jag önskar ibland att jag hade haft just en sån lärare som dig i kemi. Det har kanske gjort att det hade triggat mig i min ungdom. Så det var väl okej. Morsan var visserligen en kemilärare, men kanske inte världens bästa. Man fick inte igång mitt intresse. Bara med pyrodelen då.
Ja, ja, precis. Nej, men jag menar, det finns ju... Lärare är ju otroligt viktiga. Mm. Och sen spelar det ju inte roll vilket ämne, utan alla ämnen är ju viktiga såklart. Men riktigt bra lärare är ju otroligt viktiga såklart.
Bra historieberättare kanske, ja, liksom lite grann som får också vakna upp.
Ja, och med humor. Så att jag har haft förmånen att ha haft väldigt, väldigt bra kemilärare också, både på högstadiet och gymnasiet. Så att, och det gjorde ju att man hela tiden kunde flytta fram positionerna i kemin.
Har du tackat din första kemilärare någon gång, så jag träffat honom på gamla dagar, eller?
Nej, det har jag inte. Utan den som påverkade mig mest var faktiskt min lärare på fyra år teknisk. Mm. Och han mejlade mig faktiskt här om året till och med. Så att, det är lite roligt.
Från Lund så disputerar du. Ja. I Lund. Ja. Sen gör du postdoc i Kalifornien, Caltech.
Precis. Det är häftigt.
California Institute of Technology.
Ja. Ja. Det är ett roligt ställe. Det finns ju ett antal fantastiska amerikanska, det finns bra universitet överallt på jorden. Men en handfull av de här amerikanska är ju outstanding. Och det är ju inte bara det att de har mycket pengar och så, utan det är en miljö som är otroligt kreativ. Mm. Och att kunna skapa en kreativ miljö är verkligen inte lätt, alltså. Men Caltech har lyckats, och det är en väldigt liten skola. De har ju bara ett par tusen studenter och ganska många professorer. Men de har ju ett 40-tal Nobelpristagare.
Och ligger i Los Angeles?
Ligger i Pasadena, okay. Som är en av 80 städer i Los Angeles-området. Mm. Ganska vackert upp mot bergen till. Mm. Och skola är en av de äldsta i Kalifornien. Och otrolig forskning. Och alla kom ju dit liksom. Jag menar, jag höll på att bli överkörd av Stephen Hawking en dag.
Ja, så, i sin lilla rullstol.
Ja, absolut. Och han var där och vad heter det, presidenten, de brukar komma dit och berätta om sitt vetenskapsprogram och sånt. Så att, men det är ett häftigt ställe.
Vilka presidenter? Har du träffat Clinton? Eller?
Nej, jag har inte träffat någon av dem. Men utan vad som händer då är att hela stället stängs ju av, och så är det män med öronsnäcka som går runt överallt. Men det är ändå lite häftigt.
Vem är mest kända i din värld som du har träffat, som är lite så här namn som folk känner till? I den?
Jag har träffat Richard Dawkins ganska mycket. Mm. Så att, bara senast för ett par veckor sedan var vi på en tredagars konferens i Stockholm. Bara 18 personer pratade om vad är liv, helt enkelt. Mm. Där Dawkins var med.
Du blev inte inbjuden till den här Brilliant Minds?
Nej, det var jag inte. Det hade ju varit rätt häftigt.
Du blev inte besviken så, eller?
Nej.
Så varför
men häftigt
varför,
det var det, ja.
Det kan kännas här liksom att, men var inte jag så brilliant då, eller då?
Precis.
Vad har framtiden i sig sköter för din del, såklart arbetet på LTH? Fråga Lund.
Absolut. Och just nu jobbar jag med sluttampen på en ny bok.
Vad heter den?
Den heter Förgiftad. Och jo, men det här är lite finurligt. Är det? Det är så här att det handlar om politiska giftmord. Men de måste ha misslyckats.
Okay.
Så take på det här är just att de får inte ha lyckats. Och i de flesta fall, och det kan vara lite olika. Det kan betyda att offret har helt enkelt klarat sig. Men det kan också betyda att det blir extrema diplomatiska konflikter. Eller att, som i Litvinenko-fallet, att hela London var förorenat med radioaktiv polonium. Ja. Så att på något sätt måste det liksom gått snett.
Det är de här klassiska paraplymorden med de här som är bulgariska.
Den passerar förbi som hastiga, som en liten sidohistoria. Så att i en lite större, för att det handlar om giftet ricin.
Just det.
Och, men då tar jag istället upp en historia att Solzhenitsyn blev förgiftad av ricin efter att han fått Nobelpris. För han var för besvärlig för Sovjet. Men klarade sig då.
lite misslyckat där då, så den hamnar på den listan.
Ur KGBs perspektiv, absolut. För oss andra som tur var.
Vilket är det mest potenta giftet om man nu skulle få för sig? Som att man har en jobbig chef eller granne, så här, ja, så, om man lyckas lägga vantarna på något.
Och det där är ju en svår fråga, ja, såklart. Men det giftigaste ämnet som finns är ju botulinumtoxin, botox. Ja. Men hittills verkar det inte vara någon som har dött av det. Annat än i liksom förgiftningar, alltså matförgiftningar. Men det verkar inte vara någon som blivit mördad av det. Många andra gift som man tror är, och det är det som är så spännande, man hör talas om sådana här domedagsämnen, dioxin till exempel. Och det är klart att det är ett förfärligt miljögift, men det är fortfarande ingen människa som har dött av det, och det är rätt spännande. Så att
det är... Kurare dyker ju alltid upp så här någon gång.
Ja, absolut, men många av de här måste du måste få in det i blodet för det ska bli riktigt farligt. Resin är ju ett sånt. Det måste in i blodet. Får du bara på huden, så du får definitivt skador och mår fantastiskt dåligt, men det är inte dödligt. Så att en tanke i den här boken är just att det är väldigt, väldigt svårt att giftmörda någon idag.
Okay.
Som tur var.
Var det lättare förr?
Ja, det var det. För att då, dels så tror jag att du kunde smyga ner gift mycket, mycket lättare. Maten var troligen smakade på ett annat sätt och det märktes inte så mycket. Och det fanns ju inga analysmetoder. Jag menar, det fanns ju, det var ju först på 1700-talet som man kunde börja analysera arsenik till exempel. Och jag menar, då kom ju folk undan. Många av de här gifterna, klassiska gifterna, cyanid och arsenik, de ger ju, det ser ju ut som en magsjuka. Och det var ingen som kunde skilja på det. Idag så är det ju oerhört lätt att analysera och ta reda på om någon har blivit förgiftad.
Vi hade ju det här, vad heter det här, i Salisbury.
Salisbury med nervgas, absolut. Och den är jättespännande. Och här, det var ju 2018. Och där har det inte släppts någon information.
Men vad du vet om nervgasen som de använde?
Ja, min uppfattning är att det här är en nervgas som heter Novichok. Som är en tredje eller möjligen fjärde generationens kemiska stridsmedel. Och de utvecklades i Sovjetunionen. Och det här Novichok, vissa hävdar att det ska vara så otroligt giftigt. Det tror jag inte det är. Jag tror det är definitivt giftigt, men inte jättegiftigt. Men det som är otäckt med den är att den är ett binärt vapen. Det vill säga, du kan ha två stycken ofarliga ämnen som går igenom tullen utan problem, eller genom flygplanskontrollen utan problem, för de är inte giftiga. Men när du häller ihop dem så blir det en nervgas. Så ett binärt vapen. Och det var troligen ett sådant som användes. Även mordet på Kim Jong-un i Malaysia var ju troligen också en binär form av en nervgas.
Det låter lite läskigt.
Ja, det låter lite läskigt, för här får du helt nya möjligheter liksom att få med de här. De är ju ofarliga.
Vet man hur mycket de här märkliga staterna, Nordkorea, forna Sovjetunionen, hur mycket pengar de lägger ner på sin forskning just
nej,
det finns
nog ingenting.
Potenta gifter liksom.
Ja, alltså man vet ju att Sovjetunionen och senare Ryssland har ju en enorm verksamhet med laboratorier för kemiska vapen. Så att det kom ut en bok om det här för en handfull år sedan.
Har du besökt något av de här ställena?
Nej,
har haft kontakt med ryssar som har jobbat med det här?
Nej, jag har inte. Jag har bara läst böcker och artiklar om det. Det är nog svårt att komma in på något av de där, skulle jag gissa.
Precis.
Att, det finns ju ett berömt laboratorium, ligger ju i Moskva, som där de håller på med det här under otroligt lång tid. Men det var ju troligen en rätt farlig verksamhet, minst sagt.
Annars så tänker man också, alltså då, sista boken handlar ju lite grann om det där med känslor, vad som händer i kroppen till exempel när vi blir förälskade.
Absolut,
eller förklara för oss vanliga dödliga vad som händer. Så här, du och jag blir förälskade, vad är det som händer i kroppen?
Ja, vad som händer i kroppen? Ja, men alltså, och här är vi ju... det förenklas väldigt mycket om vi delar upp det här i tre olika faser.
Ja.
För det gör det mycket, mycket lättare. Och då har vi en lust, förälskelse och kärlek.
Mm.
Och de här tre är det lämpligt att separera och prata om var och en för sig. För att annars säger folk massa saker som inte stämmer, som att men vi kommer vara förälskade hela vårt liv. Nej, det kommer inte hända liksom.
Nej.
Utan man är förälskad en viss period.
Ja.
Så lust, det är ju bara sexuell attraktion till någon. Och där finns det ju i princip inga begränsningar. Det är ju bara helt enkelt, du har någon form av preferens som du har checkboxar, och när tillräckligt många av dem stämmer så kan du bli intresserad. Men sen, om du går och blir förälskad, då händer något helt annat. Då är det ett helt annat system i hjärnan som sätter igång. Och du låser fullständigt på en person. Mm. Mycket talar ju för att det liksom inte, det går inte att vara förälskad i mer än en person åt gången. Det finns säkert människor som kan, men för de flesta...
Man blir som en målsökande robot lite grann.
Ja, men lite så. Du är oerhört fokuserad på en person. Och har svårt att tänka på något annat liksom. Och den här brukar man säga varar i någonstans mellan 1 och 2 år maximalt.
Pratar du av egen erfarenhet när du träffade frugan?
Absolut, och jag menar det faller inom de här, men någonstans mellan 1 och 2 år. För sen är det här är vårt belöningssystem som går igång och väldigt, väldigt, väldigt kraftigt. Men belöningssystemet funkar ju som så att vi sätter upp en ribba, ungefär en nivå. Mm. Och när vi går över den, då får vi en belöning. Mm. Då känns det bra liksom. Men då måste vi hela tiden höja den här. Men och i en relation är det klart att det finns otroligt mycket att utforska tillsammans. Så att, men det brukar vara ungefär något år. Sen börjar liksom nivåerna gå ner igen. Men då kan man liksom komma in i nästa fas. Mm. Som det inte finns något riktigt bra svenskt namn, men man kan kalla det för kärlek. Mm. Och här får du plats säkert ett par dussin personer. Utan det är alla de här man mår bra. Mm. De människor man gillar, kan man bara sitta jämte någon och vara tyst och ändå må bra, då är det sannolikt att man är i den här fasen. Och där är liksom, det är partner, det är barn, det är föräldrar, det kan till och med vara ens hund liksom.
Som ger lite feel good känsla.
Ja, men lite så. Och den här fasen är ju något helt annat, och den kan ju vara för evigt liksom.
Och det är den fasen man vill hamna i kanske?
Ja men det är det ju, eller hur? Och just det här att njuta av vardagen, det är ju det som är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Men vi är ju en tid när vi rusar från det ena till det andra och läser inte ens klart en artikel på nätet utan bara tar nästa liksom. Och relationer går ju inte att jobba på det sättet, utan en relation måste du ju hela tiden arbeta med och umgås och prata mycket. Och som så här. Och kan man då njuta av att bara sitta i trädgården och liksom prata, då är ju livet fantastiskt härligt.
Ja, men visst, de små tingen.
Det, de små tingen, och jag tror väldigt, väldigt mycket på att njuta av små ting. Mm. För de stora, även om man liksom jobbar mot, även om man nu uppnår något sånt här fantastiskt, så är det ju sällan så otroligt bra ändå.
Nej. Och det är liksom att jaga luftslott lite grann.
Ja, lite så är det. Och det är också, det är härligt att ha långsiktiga planer. Jag gillar långa projekt. Jag tycker det är fantastiskt härligt. När jag sitter och skriver, då är det ju en 8-9 månader bort som innan den här boken är klar. Liksom. Och det är ganska skönt. Man sakta jobbar sig framåt och har ett långsiktigt mål. Mm. Men, och det gäller ju att njuta. Njuter man även om det, så tror jag man mår väldigt bra.
Jag brukar alltid fråga mina barn, liksom så här, har ni fått skratta idag eller har gjort någonting? Liksom, för att det är så jäkla, jag känner också det, det är så jätteviktigt att någon grej varje dag, för livet är tufft nog att ta sig igenom varje dag.
Så är det, absolut. Skratta är extremt viktigt.
Ja. Vad händer med när man skrattar? Vad händer sen den kemiska processen? Kom in på den också då, Ulf.
Ja, just den har jag inte läst på så mycket. Men jag menar, när vi mår bra så frigörs det ju en fantastisk massa signalsubstanser i hjärnan som frigörs och gör att vi får den här behagskänslan. Jag menar, det är ju bra att skratta, det är ju helt uppenbart. Liksom, det stärker ju relationer.
Vad är den knepigaste frågan du har fått i ditt yrkesvärv, nu när du är lite mer populärvetenskaplig? Den populärvetenskapliga delen av ditt liv?
Det kan jag faktiskt inte på rak arm säga. Ofta så brukar man... Frågan brukar vara på två olika typer av frågor. Antingen är det en kemisk fråga, och då brukar jag ha en aning om svaret, eller åtminstone vad jag ska leta. Eller också så visar det sig inte alls vara en kemisk fråga. Och då kan man ju liksom inte... Då är det liksom inte i mitt gebit. Så att de brukar ha landat i någon av de två.
Vilka frågor får du fråga Lund här nu? Alltså, första, en sån här cliffhanger.
Får du vänta till höst.
Ja, lite spoiler alert här nu.
Precis. Nej, men det är många bra frågor. Det som är så roligt med Fråga Lund är att frågorna ofta har ett djup. De ser banala ut från början, men visar sig vara mycket, mycket mer komplexa. Jag menar, det ska ju inte vara frågor som man bara kan googla upp liksom. Nej. Utan det ska ju vara någonting som går att diskutera och som kanske är något annat än det ser ut från början. Och det är ju ganska kul, för det finns ju mycket saker som ser väldigt enkelt ut, men som de facto är rätt lurigt när man börjar peta i det.
Vad har du på din bucket list som är kvar att göra i den här världen?
Oh, det är oändligt mycket.
Ja, men om jag plockar din topp tre.
Nej, oh, jag kan inte ens säga. Det finns fortfarande mycket kvar att skriva.
Ja.
Jag är väldigt fascinerad av hjärnan.
Ja.
Och skulle vilja skriva och läsa in mig mycket, mycket mer på det. För det är svårt. Det är riktigt, riktigt svårt. Det är också ett område där forskningen liksom rör sig otroligt fort framåt just nu. Men det kommer ändå ta många, många decennier innan vi förstår ens en bråkdel av hjärnan. Men hjärnan är någonting jag skulle vilja förstå mer kring. För det är kul. Och där vill jag jobba ett tag nu.
Till sist så tänker jag så här, den killen som är fullständigt tondöv, höll jag på att säga. Eller vad du sa i början.
Ja, jo, men lite så.
Ja, jag brukar alltid be mina gäster så här, de får önska någonting de skulle kunna höra på autorepeat. Tänk att CD-skivan, Ulf, ja. Förutsättningar, CD-skivan fastnar i bilen och du måste lyssna på samma låt varje gång du sätter dig i bilen.
Det är stora fördelen med telefoner, med all musik. Nej, men och det där är ju, det är ju en komplicerad fråga. Det är det ju liksom, vad ska man gå åt då? Men en låt som är väldigt, väldigt förtjust i är 9 Million Bicycles in Beijing.
Med Katie Melua.
Oh. Och anledningen är att det är så otroligt smäktande. Och den är så skön. Hon har en helt otrolig röst. Och dessutom är det ju en rätt finurlig text alltså. Kanske lite banal, men ändå, den har någonting. Ja. Jag blir glad av den. Ja. Och det måste väl det, ska man lyssna på samma liksom varje dag, då får man ju se till att bli glad av den.
Ja. Okej, men då ska vi se hur glad du blir, för här får du Katie Melua.
Tack.
Ha en fantastisk sommar och tack för att du kom, Ulf Ellevik.
Tack så mycket.
Lördagsgästen på Retro FM.